De som dödar drömmar sover aldrig, av Jan Guillou. Kapitel 1. Från Vincent van Gogh och Virginia Woolf till en säkerhetspolis som inte ville väl. Testamentet skulle kunna göra dem alla förmögna. Ingen i rummet var omedveten om den saken, men ingen kunde heller veta något säkert. Onkel Sverre hade alltid varit en egensinnig man. Dessutom var han enligt lagen inte skyldig att testamentera ett öre till släkten. Han hade självklart inga bröstarvingar. Men i värsta fall okända älskare. Hans liv hade varit fyllt av den sortens hemligheter som kan finnas i de bästa familjer men som man inte gärna talar om. Mycket stod på spel och bara två av de församlade arvingarna kände till den enorma besvikelse som väntade åtminstone somliga i släkten. De satt lite trångt i advokaten Henning Sjöstrands före detta kontor på Strandvägen, som nu blivit privatbostad och därmed inte längre var smygkontoriserad. Det kändes kvavt i rummet, trots att ett fönster stod på vid gavel och våren fortfarande var envist kylig. Kanske var det bara spänningen, eller snarare anspänningen, inför att vad som än hände uppträda behärskat. Att inte med en min visa vare sig besvikelse eller glädje, allra minst skadeglädje. De bittra erfarenheternas sår från det förra stora arvsskiftet hade inte läkt. Den elegant klädda släkten satt utspridd i de två stora sofforna och i fåtöljer med Ramlösa flaskor på småbord framför advokatens tunga mahognyskrivbord som blivit kvar sedan advokatkontorets pionjärtid. Tonåringarna var klädda i jeans, låt vara dyra, utsvängda jeans som verkligen inte var amerikanska. Männen bar moderiktiga kostymer med smala midjor och utsvängda byxben, utom morbror Hans Olaf som markerade sin konstnärliga särart med grön manchesterkavaj och skjorta utan slips. Kvinnorna var klädda i dräkt, som för att gå på promenad eller för att resa, snarare än att uppträda i något mer socialt krävande sammanhang. Alla var där, utom mormor Krista och Rosas man Lord Turnbull. Ingen av dem hade ju någon anledning att förvänta sig del i arvet. Så samlad hade släkten inte varit sedan julmiddagarna i Saltsjöbaden på onkel Oskars tid, före de bittra åren i arvstvisten som följde på hans plötsliga och dessvärre helt oförberedda död. Han hade inte skrivit något testamente. Och nu, inom kort. Hur lång tid tar det att läsa upp ett testamente? En kvart? 20 minuter? Skulle de vara förmögna? Eller besvikna? I båda fallen utan att visa det med en min. Ja, men då sätter vi väl igång, sa advokaten och fäste med en något yvig gest sin monokel och svepte med blicken över församlingens stelt neutrala ansikten. Han tog fram några pappersark ur en tunn dokumentportfölj i smaragdfärgat strutsläder och fylkade dem mot den blanka skrivbordsytan. Det tycktes bara vara tre eller fyra papper, alltså ett kortfattat testamente. För den som var optimist kunde det se ut som ett gott tecken. Alla får dela lika och 25 000 kronor till hushållerskan. För den som var pessimistiskt lagd kunde det tunna testamentet lika gärna tolkas i rakt motsatt riktning. Mina två käraste älskare, Piffe och Jean-Louis, får dela lika på allting och 25 000 kronor till hushållerskan. Advokaten hade omedvetet, eller kanske medvetet, dragit ut på spänningen. Svårt att avgöra vilket. Han hade en del välkända teatraliska drag. Han harklade sig och stötte på nytt arken i det tunna testamentet mot skrivbordsytan. Som ni kanske förstår har diplomingenjör Lauritsen författat sitt testamente på något ålderdomlig norska. Jag vill helst inte skämma ut mig i den här församlingen med att misshandla detta vackra språk. Men praktiskt nog kan min notarie Erik hantera det problemet. Erik, vill du vara snäll att föredra texten? Erik torkade snabbt av handflatorna mot byxbenen innan han gick fram till det stora skrivbordet, satte sig och tog emot pappersarken. Det kändes förfärligt. Han visste ju. Vid mina...